Pärlfarmen av Lisa Marklund.
Prolog. Ingen vet att jag är här. Ingen kommer någonsin att få reda på det. Jag drunknade utanför Tanzanias kust för 7,5 månader sedan. Nej, jag skriver inte från andra sidan. Även om jag fortfarande är fullt förvissad om att det finns en sån. Oavsett vad logik och vetenskap säger. Vi människor är, trots allt, konstruerade för att tro. Jag längtar efter mina barn. Saknaden finns som en fysisk värk i kroppen. Ett hål av mörker i mitt bröst. Det är vackert här, antar jag. Jag har förstått att det kan vara svårt att till fullo uppskatta en miljö som är väldigt välbekant. Ensamheten är emellanåt bedövande smärtsam. Men vinden håller mig i sällskap. Vågorna jag kan ana genom palmskogen. De böcker jag fick med mig, förutom Bibeln, Svärdet och spiran av Ken Follett och Noll och förlora av Bret Easton Ellis, har jag läst tills de bara ger mig rastlöshet. Jag har aldrig tidigare skrivit själv. Min roll har varit läsarens. Men den senaste tiden har jag kommit att frukta för mitt förstånd. Min kropp kan leva här i många decennier, men ensligheten gör något med själen. Får den att ropa mot stjärnorna. Jag vet att de letar efter mig. De kommer aldrig att sluta. Det jag har gjort är irreparabelt. Min dödsdom innefattar inte bara mig själv utan alla runt omkring mig. Pappa Tane och Nikao och Amiria och hennes barn om hon får några. Och naturligtvis Johan och Iva. Kanske kommer någon att hitta mig här en gång. Mina vitnade kvarlevor bland makatean. Detta är vad som hände. Manihiki. Mörkläggningen hade varit i 6 månader när jakten kraschade upp på revet. Det var i slutet av orkansäsongen 1990. Vi hade precis kommit igång med pärlskörden. Pappa Tane hade hyrt in 2 karar från Tahono att dyka med oss. Ricky och Panaco Brown. De var släkt med farmor Wayne på fadersidan. Vi gick ut i den stora kanoten redan före gryningen. Det fanns förväntan i den fuktiga morgonluften. Jag tror bröderna Brown kände den också. Alla oändliga timmar av justeringar och kontroller av ankarlinor, kransrep och ostron, strömmar och syresättningar, slagg och flöten. Skörden var målet. Det hade blåst rejält under natten, en cyklonvarning var utfärdad, men Manihiki låg så nära ekvatorn att vi nästan alltid klarade oss. Lagunen var fortfarande upprörd. Sikten inte optimal, men det gjorde inget. Magin var där. Världen under ytan var en annan. Ljuset forsade genom andra verkligheter och tog mig ner och bort. Vi gick ner med lampor och nätkorgar och plockade upp 10-12 linor var. Ungefär 500 ostron, så att pappa Tane kunde komma igång och skörda. Det var snabbt gjort. Vår familj använde inte skyddsnät runt ostronen, vilket många andra gjorde. Nät sparade visserligen det dyra kärnämnet om ostronen förkastade det, men det tog för lång tid att hålla på med, tyckte pappa Tane. Kararna paddlade, jag satt längst fram och behövde inte. Ostronen låg tunga och skimrande i för och akter av den stora kanoten. Jag kände en pirrande förväntan i magen. Det var omöjligt att utifrån urskilja vilka av dem som bar på Pinctada margaritifera. Hade vi tur innehöll 70% av dem någon form av pärla. Skalen var så vackra där de låg. Varje exemplar unikt. Vi kunde inte göra mer nu. Jag sparkade av mig simfötterna och blundade mot vinden. Kände mina salta kläder torka fast på kroppen. Vi hade nästan hunnit in till stranden igen när solskivan bröt horisonten och Nikao, min bror, först hörde ropen från Toa, revsidan. Väntar vi någon båt från Rakahanga idag? Frågar han. Nu uppfattade vi också ropen. Inte vad som sades, bara ett korus av upprörda röster. Alla sträckte vi på halsarna som om vi skulle kunna se över palmerna till andra sidan. När vi kom in till stranden brydde vi oss inte om.